Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
God förmiddag. Vi som sitter i studion är Ture Svedlund.
Kjell-Erik Sellgren.
Vi har båda arbetat på Hägglunds i cirka 40 år. Idag ska vi ge ett axplock ur Hägglunds historia. Om hur allt började. Om möbeltillverkning, bussar och kollektiva transportmedel. Vi tar oss tillbaka i tiden till slutet på 1890-talet till Norrung-Mångersby, numera Gullänget, där en fantastisk industrihistoria tar sin början. Här i Norrlungånger ägde timmermannen Per Ersson ett markområde. Det fanns varken landsväg eller el hit ut på den tiden. Skogsbruksverksamhet bedrevs i området med tradition från 1700-talet. Timmer levererades vintertid till sågar vid kusten med häst och kälkar. 1890 ärvde dottern Hulda en del av marken efter sin far Per Ersson. Hulda gifte sig 1894 med torparsonen Johan Hägglund. Det byggde sig en gård på Huldas mark. Platsen var där BAE Hägglunds huvudkontor nu ligger och det som förut var Hägglund och Söners huvudfabriksområdet. Mangårdsbyggnaden stod kvar på området fram till slutet på 1970-talet då det fick er plats för en kontorsutbyggnad och uppförande av den nya bandvagnsverkstaden. Johan och Huldas boningshus kom också att spela en symboliskt viktig roll i Hägglunds historia. Det tar vi om mera senare. Det drev ett litet jordbruk. Men tidigt började Johan arbeta med snickerier och grundade 1899 Johan Hägglunds snickerifabrik. Det skaffade sig också en annan viktig ägodel, nämligen 10 barn, 9 söner och en dotter. Dottern och en son dog som unga. Sönerna fick successivt börja arbeta i snickeriet. 7 av dem kom sedermera att verka i företaget hela sina yrkesverksamma liv.
Visst var det så att äldsta sonen Martin blev en studerad kar och kom att bli byrådirektör i Lantbruksstyrelsen?
Ja, det stämmer det. Johan måste ha varit en skicklig snickare, för hans maskinutrustning var tämligen primitiv. Den bestod av en bandsåg som till en början drevs med en hästvandring och av en hyvelmaskin. Under många år drevs maskinerna med fotogenmotor. Det var först 1918 det fick el dit ut. Ja, vad tillverkade Johan då? Till en början var det fönsterkarmar och dörrar. Det var vagnar och timmerkälkar.
Alltså bruksföremål för skogs- och jordbruk.
Ja, precis. Men det var också risslor, ett slags fin åkdon som man använde vid snöföre. Troligen har man inte då att en mycket viktig egenskap på senare Hägglundsprodukter skulle vara att ta sig fram i lösnöjd terräng. Den militära bandvagnen BV206 är en sådan produkt. Under 1910-talet till slutet på 20-talet stod möbeltillverkningen för en allt större del av intäkterna. Och i slutet på den här perioden var Hägglund faktiskt Sveriges största möbeltillverkare. Många av möblerna ritades av näst äldsta sonen Gösta, som var mycket intresserad av design och konst.
Både Gösta och brodern Harald hade på äldre dagar silversmide som hobby.
Ja, de var väldigt duktiga. Brodern Pelle, trea i syskonskaran, var försäljaren. Framförallt var det matsalsmöbler till privatpersoner som tillverkades i björk, ek, ask och mahogny. Förlovningsannonser i ortspressen gav tips om potentiella kunder. 1931 var dock sagan all för möbeltillverkningen då styrelsen tog beslut att lägga ner den till förmån för fordonstillverkningen som då börjat ta fart. Nu när vi behandlar 1920- och 30-talet passar det väl bra att lyssna på en Charleston.
Men det här med aktiebolag Hägglund och Söner, där kom det in i bilden?
Ja, så här var det. Vi får hoppa tillbaka lite i tiden, närmare bestämt till 1922. Då hände det mycket inom familjen Hägglund. Mor Hulda dog det året och samma år blev far Johan sjuk. Gösta var då 23 år och fick ansvaret för brödraskaran. Sönerna tog över driftansvaret för företaget och lånade 15 000 kronor, och det var mycket pengar på den tiden, till aktiekapital och bildade AB Hägglund och Söner. Johan blev styrelseordförande, Pelle verkställande direktör och ansvarig för marknadsföring. Gösta med sin tekniska begåvning blev vad vi idag skulle kalla utvecklingsdirektören. Köket i boningshuset blev nu lite av styrelserum. Varje arbetsdag fram till 1956 då Johan dog träffades hemmavarande söner och Johan där. Åt sillfrukost och diskuterade företagets verksamhet ur alla aspekter. Och i den här skaran fanns det mycket stor och bred kompetens. Marknadsmässigt, tekniskt, produktionsmässigt och inte minst en social kompetens att värna om sina anställda och att utveckla dem i sina yrken. Det här med sillfrukostarna tror jag är en av grundstenarna till Hägglunds alla framgångar. En annan var deras nyfikenhet, lyhördhet och förmåga att ta till sig nya idéer. Skaffa ny kompetens där sånt behövdes och sedan omsätta det i produktionsförbättringar eller skapa nya produkter. Styrelsebeslutet från 1931 om att lägga ner möbeltillverkningen ledde Hägglunds in på en annan bana. Först blev det busskarosser, men med tiden också karosser till spårvagnar, rälsbussar och tunnelbanevagnar, det vill säga kollektiva transportmedel. Det gav i sin tur kapital till att utveckla både andra produkter som senare ska behandlas under den här programserien. Vi börjar med busskarosserna. På den här tiden var det mycket träsnickerier i den tillverkningen. Även om inte det var den allra första karossbeställningen så är den som Anton Hector gjorde klassisk. Hector närde en dröm om att försörja sig genom att skjutsa folk med buss. Han hade köpt ett lastbilschassi typ E-Ford av Johan Nordberg nere i Vika. Gick sen till Gösta Hägglund och frågade honom om Hägglund kunde bygga en kaross på chassit. Jo visst kan vi det, sa Gösta. Beställningen gjorde Hector 1923. Året därpå levererades en buss med plats för 11 passagerare. Den kom först att gå i trafik mellan Hörnett och Järved. Det här var också embryot till det som sedermera blev Örnsköldsviks centrala Omnibus AB. Hägglund slog sig snabbt in som storleverantör på bussmarknaden. Bussarna byggdes på Volvo och Scania-Vabis-chassier. Kunderna var allt från enskilda bussägare till stora kunder som Stockholms lokaltrafik och försvaret. I mitten på 1930-talet var man uppe i en takt på 200 bussar per år. Hur stora Hägglunds var på området förstår man av uppgiften att i Sverige år 1939 fanns 5100 registrerade bussar. Av dem var cirka 3000 Hägglunds bussar. Successivt ersätter trästommarna i karosserna med stålprofiler. Karosserna blev då mycket kraftigare och uppfyllde den tidens krav på passagerarsäkerhet. De smäckrade stålprofilerna gav också fördelen att sätesbredden kunde ökas med ökad bekvämlighet för passagerarna som följd. För tillverkningen behövdes ny teknik. Det gällde svetsning och svetsutrustningar och sånt fixade man till själv. Inom det området skulle Hägglund senare bli stora. Nu närmar vi oss krigsåren. Det var Glenn Miller stor. Vi lyssnar till hans In the Mood. Thank you. För Hägglunds omsättning fram till 1950-talet betydde bussarna väldigt mycket. Många år under 30-talet stod det för cirka 75% och rekordet var nog 48 då det var uppe i cirka 80%. Och då var produktionstakten ungefär 500 bussar per år. Under krigsåren blev det visserligen en nedgång beroende på att ransonering av motorbränsle rådde i landet. Nedgången kompenserade man rätt bra genom att man snabbt levererade utrustning för alternativbränslet gengas. Det var gengasaggregat och även träkol till den. 1942 stod bussarna för endast 14% av omsättningen, medan gengasen stod för 54%. Då kriget var slut var också gengastiden slut och bussarna ökade i betydelse igen. Europa hämtade sig allt mer från krigshärjningarna och då dök flera stora busstillverkare upp. Redan 1951 förutspådde Gösta Hägglund att guldåldern för bussar var nådd för Hägglunds del. Men Hägglunds fortsatte att leverera bussar fram till 1972. En stor rush uppstod i och med riksdagsbeslutet 1963 om att införa högertrafik i Sverige från 1967. Då kom efterfrågan på ombyggnad av den gamla bussflottan till högertrafikutförandet. Ruschen var så stor att det fordrades ökade verkstadsutrymmen utöver dem som fanns i Gullänget. En lämplig lokal fann man i det nedlagda linberedningsverket i Mellansel. Där verkade man fram till 1968. Verksamheten i Mellansel blev i sin tur ingången till ett av Sveriges mest lyckade AMS-projekt. Det gällde fabriken i Mellansel, där hydraulmotorerna tillverkas idag. Men det är en annan historia. Hägglunds hade skapat sig ett gott rykte som tillverkare av busskarosser. Det var säkert också inkörsporten till att man slog sig in på fordon för spårbunden trafik. Först på spårvagnar och rälsbussar. Senare när man blivit varm i kläderna tog man steget till tunnelbanevagnar och förortståg. Tekniken att bygga karosset i de här fordonstyperna var i stort sett en och samma. Sin första order på området fick Hägglunds från Sundsvall 1932. Det gällde 5 stycken spårvagnar med trästomme i karossen. Bogger och elutrustningen kom från ASEA i Västerås. Kjell-Erik, du kan väl förklara vad det här en bogge är för något?
Boggen är en separat liten vagn. Den är vridbart infäst mot fordonets kaross för att göra kurvtagning möjlig. En bogge har vanligen 4 hjul för att sprida ut fordonsvikten över en längre sträcka på rälsen. På boggen sitter också drivmotorer och bromsar. Normalt består en kaross av 2 bogger, en fram och en bak.
Vagnarna gick i trafik i Sundsvall fram till 1949 och sålde sedan vidare till Kiruna. Efter leveransen till Sundsvall skulle det bli ett mer än 10-årigt uppehåll på spårvagnssidan. För att förstå vad som senare skulle komma att påverka Hägglunds inriktning på området kollektiva transportmedel ska vi först se vilka viktiga beslut som togs av 2 av Sveriges största spårvagnsoperatörer, Stockholms spårvägar och Göteborgs spårvägar. Vi börjar i Stockholm. Där togs ett beslut 1939 att långsamt avveckla spårvagnarna i innerstan. Det betraktades sonika som ett hinder för den växande biltrafiken. Avryckningen inleddes med att spårvagnarna ersattes med trådbussar på spårvagnslinjen Tegelbacken-Bromma. Gösta Hägglund hade tidigt på 1930-talet sett trådbussar på utställningar ute i Europa. Förmodligen hade han också kännedom om Stockholms planer för sådana. I samarbete med Motala verkstad, Scania och ASEA tog man fram en trådbuss med elmotor 1938.
Supermiljöklass redan då.
Jajamensan. Hägglund stod redo då beslutet kom. Redan 1939 fick man order på 20 stycken trådbussar från Stockholms spårvägar. Tyvärr beställdes det inga fler sådana till Stockholm. Det berodde på att det tidigare beslutet om att spårvagnar skulle avvecklas hävdes. Den sista av de 20 bussarna var i trafik fram till 1964. Och jag har själv faktiskt åkt med en sån buss. Göteborg beställde 10 stycken, men sen var epokens trådbussar slut. Att nedläggningen av spårvagnstrafiken fick avbrytas orsakades av den bristsituation som uppstod under krigsåren. Men i Stockholm stod man där med en gammal nedsliten spårvagnspark och var i behov av nya vagnar. Ett annat viktigt beslut togs i början på 1940-talet. Då beslutade Stockholm att påbörja byggandet av tunnelbanesystem som tills vidare skulle trafikeras med spårvagnar. Apropå Tegelbacken, då passade det väl bra att lyssna på balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken av och med Olle Adolfsson.
Balladen om det stora slagsmålet mellan samtliga Stockholms busar en januarikväll år 1903. I januari månad år 1903, ett gäng av Kungsholms busar på marsch man kunde se, med pavan ut i fickan och med lorperna på sned. De var sura för de aldrig fick vara med. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör, det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och samma kväll så samlades allt upp på Brunkeberg, ett saftigt gäng som frusta Klaras öl och must och märg. Det var aldrig tal om kanske när de började mucka grel, de var sura för att allting var så fel. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör, det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Det dånade de grabbarna som kom från Gamla stan, med 88 söderkisar grabbar hela dagen. Och från Östermalm det tågades med svung och svaj och spänst, fast de var sura för att de jämt fick gå längst. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör, det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och Tegelbacken tömdes raskt på slödderböss och skarn, när busarna kom tågandes från alla håll i stan. Där låg den tom och tigande i månens vita ljus, medan sången steg bland kåkar och bland hus. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör, det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. De stod vid Tegelbacken, de stod där man mot man, i månens bleka ljus, men ingen vågade sig fram. I 4 timmar hötte de och skrek från varsin gränd, och sen så vände de på klacken och gick hem. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör, det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Men än idag med fasa talar man i Stockholms stad om hur busarna på Tegelbacken slogs 3 dagar och rad. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt.
Avbrytandet av spårvagnsnedläggningen och tunnelbanebeslutet resulterade i att Hägglunds tog sin första spårvagnsorder till Stockholm och blev mer än karossleverantör. Man blev leverantör av kompletta spårvagnar innefattande även boggier, elmotorer och manöverutrustning. Mer om det senare. Ett tredje viktigt beslut togs år 1957. Då beslutade Stockholms stadsfullmäktige ännu en gång att spårvagnstrafiken innerstan på sikt skulle läggas ner. Siktet var inställt på att det skulle vara fullt genomfört till mitten på 1970-talet. I och med att beslutet om högertrafikomläggning kom 1963 satte slutdatum för spårvagnarna till 3 september 1967. I Göteborg gick man i början på 1950-talet lite i motsatt riktning då det gäller spårvagnstrafiken. Där ville spårvagnsdirektören Sixten Kamp ta upp kampen med privatbilismen genom att införa modernare, mer attraktiva och driftseffektiva spårvagnar. Göteborg har fortsatt spårvagnstrafik än idag. Högre trafikomläggningen klarar man av genom att låta bygga om en stor del av sin vagnsflotta. Många av deras vagnar kom därför en andra gång upp till Örnsköldsvik där Hägglunds gjorde arbetet. I motsats till Stockholm beslutade Göteborg också att inte bygga någon tunnelbana.
Hur påverkar alla de här besluten, Hägglund och Söner?
Jo, från slutet av 1940-talet fram till början på 1990-talet fick man en så gott som kontinuerlig spårvagnstillverkning. Sammanlagt under den här tiden tillverkade Hägglunds tryck 400 spårvagnar. Det motsvarar 60% av den svenska marknaden under samma tidsperiod.
Men hur började det här med spårvagnar på 40-talet egentligen?
År 1944 lade Stockholms spårvagnar ut en order på spårvagnar till den så kallade Ängbybanan från Tegelbacken till Bromma. De vagnarna skulle vara anpassade för tunnelbanespår. ASEA fick huvudparten av orden, cirka 30 set. Hägglunds fick 6 set. Det här var Hägglunds första spårvagnsorder efter orden till Sundsvall. Avsikten var att ASEA skulle leverera elutrustningen även till Hägglunds vagnarna. När det kom till kritan sa sig ASEA inte kunna leverera den. Men här bet ASEA sig själv i svansen. Är man lite konspiratorisk kan man tänka sig att man ville eliminera en potentiell konkurrent. Men vad gjorde Hägglunds? Jo, man beslutade att själva tillverka elmotorerna och övrig elutrustning. Och man blev därmed kompletta spårvagnstillverkare. Vill man vara rolig kan man säga att nu var Hägglunds på spåret. Påföljden blev att Hägglunds senare tog hem precis alla spårvagnsorder till Stockholm och Göteborg mellan åren 1950 och 1965. Ängbyvagnarna blev leveransförsenade både från ASEA och Hägglunds och levererades åren 1947-48. Sista leveransen till Stockholm var 1952 och då hade man levererat drygt 60 vagnar i 3 olika utförandet. Lite av Nola Skogs entreprenörskap bjuds vi på i Olle Norells balladen om bröderna Byströms begravningsbyrå.
Gottfrid Holmlund från Svedjeholmen, han for till Sundsvall i en affär. Men han var hjärtklen och bra nog gammal, så bäst han var där så låg han där. Han for omkull där på kontorsgolvet, så nu har Holmlund fallit ifrån, sa hon som ringde hem till fru Holmlund från Sundsvalls firman Frisén och son. Och därav kom att bröderna Byströms begravningsbyrå i Örnsköldsvik for ned till Sundsvall att hemförlova Gottfrid Holmlund per biltrafik. Den enar själv, det var han som körde, och bror hans Halvard han följde med. De svepte Holmlund heden till kista, det hade skett vad som skulle ske. Men så kom tanken att mens man liks ändå är i Sundsvall för en gångs skull, man borde råsen sväng på knausten liten än så inte man vart full. Så sa den Halvard till brorsan Enar som tyckte detta var riktigt tänkt, så de parkerade sin bil med kista i vilken Holmlund var nedersänkt. Snart satt 2 bröder från Örnsköldsvik på den fina krogen i Sundsvalls stad, och efter en stund mådde Enar bättre än varje människa i Medeltad. Men då sa Halvard, nu får du ge det, du kan inte fint ta in och mer, tondansjen även och mellan pilsnen, du blir ju rattfull, det vad som sker. Men då sa storbrorsan Enar Byström som är finurlig och yrkesvan, tror du polisen tänkt på att stoppa en svarten likbil på ljusa dagen? För oss i åt ifall han som kör har druckit sprit och inte kan stå lull. Nej, tro mig Halvard, i vårat yrke så är ni riskfritt och köra full. du är förfallen, så sa den Halvard, men du har rätt vad jag kan förstå. Och sedan detta en stund begrundats beställde bröderna svart Renault. När den var svept av begravningsbyrån, bröderna Byström i Norra skog, gick innehavarna ut från knast och bort till bilen med han som dog. Nenar kändes nu rätt plägat och körde därför i sakta fart igenom Sundsvall ut i sin svart bil, och solen sken, allt var ganska rart. Jag går mot döden vart jag än går, så sjöng broder Halvard, och bak hans rygg låg gubben Holmlund ut i sin kista, nu in i döden så lugn och trygg. Man körde E4 norr mot Övik, och snart var bilen i Härnösand, och rak var vägen och ljus var dagen, och man sjöng sånger på tuman hand. Man kom till Skule, till Skuleskogen, här vart det krokigt och här sa slante plötsligt till på navis för nenar som fora vägen och öffern brant. En volt slog bilen och kista föll ut genom bakdörrar som for upp, kistlocket rasa och ut bland mjölkört och åker sena for Holmlunds kropp. Begravningsbyrån, bröderna Byström ramla ur likbilen även det, och slog sig sanslös, sen kom polisen och dö förklarade om alla tre. På Bårhusbacken på kyrkovallen stod gumman Holmlund med barn och måg i svarta kläder och dödstyst väntan på Byströms Pontiac, och snart så såg man ekipaget sig sakta närma den lilla gruppen, men vad var det? Vid ratten satt ingen Enar Byström och ingen Halvard satt där bredvid. När bilen stannade steg där ur två poliser som gick med dyster min och öppna dörrar längst bak i bilen, och där såg senare med brorsan sin på varsin sida om Holmlunds kista, och att nog formen var ganska fin. Det framgick bland annat därutav att de låg och snarka för full maskin. Begravningsbyrån, bröderna Byström, Enars och Halvards i Örnsköldsvik, av denna händelse erhöll knäcken och är sen den dagen sig inte lik. Och får du se en begravningsbil som blir hejdad upp på en väg någon gång, så är det bara för att polisen som lyfte armen hört denna sång.
Till Göteborg fick Hägglund sin första spårvagnsorder 1948 på en vagnstyp som hette M23. Sedan fick man beställningar på ytterligare fyra olika typer. Den sista kom 1983 och gällde en typ som hette M21. På M21 var ASEA, som då ägde Hägglunds, huvudleverantör. De leveranserna påbörjades 1984 och pågick till 1992. Vid den uppdelning av Hägglunds i fyra separata bolag som ägde rum 1988 blev rälsgående fordon ett eget bolag, AB Traction. Det övertog och avslutade den pågående ordern. I och med den ordern hade Hägglunds levererat drygt 330 spårvagnar till Göteborg. Dessutom har drygt hundratalet vagnar byggts om från vänstertrafik till högertrafikutförande.
Hägglunds M29-vagnarna, de är väl i trafik i Göteborg än idag?
Jajamensan.
Finns det Hägglunds spårvagnar i någon annan utländsk stad?
Ja, Oslo har haft några spårvagnar med Hägglunds ursprung. Det var en typ M25 som Oslo köpte av Göteborg. En australiensisk firma som kom att tillverka spårvagnar till Melbourne köpte 1972 ritningarna till typ M29-spårvagnarna av Hägglunds. Vagnskorgen ritade man om, men boggen är i det närmaste i Hägglunds utförande.
Men hur var det med tunnelbanevagnarna?
Ja, Stockholms första tunnelbaneavsnitt invigdes 1933, men det var en kort sträcka mellan Slussen och Ringvägen som trafikerades med spårvagnar. Det dröjde fram till 1950-talet innan utbyggnaden tog riktig fart. ASEA och SJ var ensamleverantörer av vagnar i drygt 10 år. Konkurrensutsatta blev det först i början på 1960-talet. Hägglunds beslutade att vara med och offerera i en upphandling som Stockholms spårvägar gjort. Det man offererade var en tunnelbanevagn som bara vägde 20 ton mot konkurrentens cirka 24 ton. Ännu tidigare vagnar vägde 30 ton. Viktskillnaden mot konkurrenten låg främst i att motorerna var lättare, liksom vagnskorg och bogger. Nytt var också att vagnskorgen vilade på luftgummifjädrar. Gaspådraget, eller kampådraget som det egentligen hette, var betydligt smartare än på tidigare vagnar.
Blev köparna nöjda med allt det här?
Ja, svaret är nog ja. Vikten var man definitivt nöjd med. Konkurrenten tvingades nämligen sänka priset på sina vagnar för att kompensera för det högre driftkostnader som deras tyngre vagn gav upphov till. Och nyfikna blev man också. Man beställde 8 stycken vagnar från Hägglunds. Det tillverkades åren 1963-65. Officiella beteckningen på vagnen var C5, men i folkmun fick den namnet Silverpilen, beroende på att vagnarna hade ytterbeklädnad av omålad aluminium. Normalt användes alla de här 8 vagnarna i ett tåg, men det kunde också samköras med övriga typer av tunnelbanevagnar. Och Silverpilen var i drift ändå fram till 1996, men blev alltid betraktad som en udda fågel. Det var först då ASEA köpte Hägglunds 1972 som Hägglunds blev storleverantörer även på tunnelbara vagnar. Vid den tidpunkten var Stockholms spårvägar i stort behov av att förnya och renovera sin vagnspark. Från 1974 till 1989 kom Hägglunds att i samarbete med ASEA leverera 108 stycken helt nybyggda och 385 stycken ombyggda tunnelbanevagnar. Ombyggnaden bestod av en helt ny vagnskorg, medan banmotorer, bogger och viss elutrustning kom från äldre utrangerade vagnar. Inräknat Silverpilen byggdes det totalt 501 tunnelbanevagnsenheter.
Är det här alla rälsgående produkter som Hägglunds har tillverkat?
Nej, man har tillverkat rälsbussar till SJ, pendelvagnståg typ X10 till Stockholms och Malmöregionen, tågen till Roslagsbanan, lokorgar till SJs RC4 och RC5-lok. Men det hinner vi inte ta upp nu. När jag började den här berättelsen hade Hägglunds 3 anställda, och när jag avslutade den är vi framme vid 1988, och då var antalet uppe i över 2000. Vilken utveckling! Under den tiden har också hundratals olika produkter kommit och gått. Störst i Sverige har i många fall blivit störst i Europa, till och med störst i världen. Mer om det får ni höra i kommande program i den här serien. Fortsätt lyssna! Nu tonar vi bort i Gotlands sommarnatt med Örni Englund.
Drängen i Klingre, en dagboksroman, resumé. Nu har Erik bekänt för Andreas att de tagit ihjäl Lars Jonsson och att han ligger begravd i Kärdalen. Och nu har också någon hittat den döde där. Erik och Margareta får bråttom att flytta liket. Och snön som skulle dölja brottet kommer, men för sent, enligt Andreas. Och nu är det bara väntan på det oundvikliga. Drängen i Klingre, avsnitt 10. 1 november. Det oundvikliga har nu hänt. Jag ska försöka skriva. Det är mer än en vecka sedan jag hade möjlighet. Jag är tillbaka på gården nu. Jag är ensam. Greta och Märta är inte här. De är hos Mårtenssons, det vet jag. Djuren finns inte här heller. Vem har tagit hand om dem? Jag är alldeles ensam. Det har gått mer än en vecka och jag har inte kunnat skriva någonting. Jag har varit i förhör. Inte bara jag, alla från gården. I Arnes har vi varit hos länsman Sidenblad. Nu är jag tillbaka, bara jag. De andra är i Ullånger. Det var den 24 oktober de kom, tidigt på morgonen, i två vagnar. En täckt vagn och en öppen. I den täckta satt länsman och ytterligare en man förutom kusken. I den öppna fanns också två män. De hade sablar dinglande vid sidan om sig. Vi stod vid fönstret i köket alla fyra och såg dem. Jag tänkte att fristen nu var slut. Länsman rättade till mössan och stegade upp på bron. De andra tre följde. Kuskarna satt kvar på kuskbocken. Man kommer ur askan i hälten, sa Erik. Kvinnorna sa ingenting. Det knackade. Fyra snabba knackningar. Sen slets dörren upp. Jag har tänkt att det nog syntes på oss, även mig, att vi var skyldiga till något. Erik hade sjunkit ihop igen. Kristina irrade runt rummet och mumlade något om det döda barnet. Bara Margareta stod myndig mitt på golvet. Hon hade rest på sig igen. Länsman för sin del harklade sig lite. Han hade kraftiga ögonbryn. Det såg nästan ut som en hårkalufs. Sen sa han på en gång varför han kommit, att han trodde att Lars Jonsson blivit dödad och lagd i en kärdal. Men nu är den tom, sa han. Vart har ni fört honom? Han vände sig inte till någon särskild. Han tittade mot en fläck i taket, men rösten var hög och befallande. Det var Erik som svarade. På det sätt han svarat Håkan Jonsson att han för sin del trodde att Lars gett sig av till Graninge eller Norge. Han var borta mycket, sa Margareta. Så vi tänkte bara att han farit igen och som vi då har sökt honom. Länsman drog i ögonbrynen och nickade till de andra, de med sablarna. Ni får följa med allihop. Pojken också, frågade en av väktarna. Han var minst av dem, men bred och kraftig. Jag kom att tänka på Niklas och på Lisa som lämnade huset i rätt tid. Är du dräng? Frågade länsman. Jag nickade. Jag är väl lika bra att han också följer mig. De föste oss ut i rummet som man ströjer kor. Barnen då? Viskade Kristin. Jag tänkte att hon pratade om sin dödfödda som vanligt, men så såg jag dem i trappan till övervåningen, Greta och Märta. De hade klätt sig, men det såg ut som om de nyss vaknat. Länsman såg först lite villråd ut, som om han inte tänkt att det kunde finnas barn här också. De kan gå till Mårtenssons, sa Margareta. Det klarar ni väl. Vi måste bort ett tag, men vi är snart tillbaka. Det sista sa hon som om hon trodde på det. Barnen kom ner för trappa. Det var som om de nu anade vad som var fel. Kanske de nu också visste. Jag önskade att Kristina skulle röra vid dem, trösta dem. Men hon irrade bara runt där i farstun. Spring över ni, sa Margareta. Och så började de röra sig. Margareta höll dörren öppen och de slank ut. Det såg ut som om länsman andades ut. Jag och Kristina fick åka i den öppna vagnen. Hjulen hade svårt att få fart. Snön hade kommit nu. Hon satt och suckade för sig själv. Ibland grät hon och mumlade om det döfödda barnet. Jag tog hennes hand och höll den som jag ville hålla Klaras hand. Kanske jag kan få den när allt det här är över. Det var eftermiddag när vi kom till Arnes. Vi fördes ner i källaren där vi låstes in i varsitt rum. Jag var inte orolig eller rädd. Inget bekymrade mig längre. Nu var det snart slut på det hela. Kanske jag också skulle få sitta i fängelse. Jag hade inte vetat. Jo, en kort tid. Men jag hade anat. Jag visste inte vad jag skulle säga, vad jag skulle svara på deras frågor. Nästa dag började förhören. Det var länsmans biträde, den korte kraftige, som använde det ordet när han hämtade mig. Det var också han som förhörde mig, eller förhörde. Det var inte så att jag var misstänkt för något, men jag ville. Men han ville ha reda på mina intryck av hur det varit på gården. Jag sa som det var att Lars Jonsson, det kändes märkligt att ta hans namn i min mun, var en ond man och att livet på gården stundtals varit fruktansvärt. Men du har ju inte misstänkt något oegentligt att de tagit ihjäl honom. Jag tvekade lite, men jag sa nej. Jag sa nej, även om jag hela tiden anat och fruktat. Jag trodde han höll sig undan bara. Det har hänt förr, sa jag. Han tittade på mig. Jag har förstått att han var en eländig människa, men för det kan man ju inte. Han avslutade inte meningen. Han var ett hår av hin, sa jag. Men har man tagit fan i båten så... Den korte reste sig. Ja, du har nog inte haft det för lätt, sa han. Men du måste nog vara kvar ett tag ändå tills de erkänner. Jag fördes tillbaka till min cell. De kom med mat och de pratade med mig. Särskilt en kort brede. Men jag var inlåst. I flera dagar satt jag där. Det var för sent på kvällen som de övriga låstes in, förstod jag. Jag hörde Eriks tunga steg och jag ville ropa till honom att jag tänkte på honom. Att han inte skulle vara rädd. Men jag sa ingenting. Kvinnorna var tydligen någon annanstans. Deras steg hörde jag inte. Jag förstod att det berodde på att man inte ville att de skulle enas om vad de skulle säga. Jag fick hoppa upp en stund varje dag och de frågade mig kort om samma saker. Jag svarade likadant att jag inte anat något och att bonden varit en ond man. Hade Erik eller de andra sagt något annat skulle frågorna ha blivit annorlunda, men det var samma sak varje gång. Det var korta förhör. Den korte tyckte jag om. Han förhörde inte. Han samspråkade med mig. En ond man, sa han. Och jag beskrev vad han gjort. Slagen, ögonen, den skrämmande närvaron och frånvaron. I mitt huvud kom bilderna igen av den störtade ängeln som kravlade sig upp, försökte få ordning på sina mäktiga vingar, piskade dem mot marken och tungt och sävligt kom iväg. Jag oroades inte över mitt öde, jag fruktade inte. Men jag ängslades över dem, över Margareta, Kristina och mest över Erik. Det var han som hållit i geväret. Efter 6 dagar släpptes jag. Det var en korte som låste upp. Han sa att jag kunde gå hem till gården igen. Varför det, sa jag. Han har erkänt, sa den korte. Kvinnorna också. Att de tagit ihjäl honom. Ja. Han. De andra har känt till det. Nu ska de till Ullånger i väntan på rättegång. Vad är han då? Han förstod vilken jag åsyftade. Det här ska jag nog inte säga, men jag gör det ändå. De har sänkt honom i sjön. Han kliades lite i huvudet. Du kan gå i alla fall. Du har nog en hel del att göra där på gården. Jag gick. Jag gick genom byn. Jag gick fort tills jag nådde skogen. Och där la jag mig på marken i snön. Det hade snöat rikligt nu. Den kom till slut. Men inte i tid. Nu kom gråten. Den hade jag inte haft tidigare. Men nu fanns den där. Det är natt. Jag är tillbaka. Jag är ensam här. Det är tyst. Ondskan finns begravd i sjön. Under isen är han väl nu. Och de andra, de som inte klarade av ondskan längre, de kanske redan är ulånger i väntan på straffet. Det var jag som grävde i Kärdalen. Det var jag som visade att där fanns något. Det är jag som rår för att de nu sitter i ulånger. Om jag inte grävt, vad hade då hänt? Vilken är min skuld? 2 november. I drömmen kom hon. Det var Klara. Hon stod böjd över mig och viskade mitt namn. Det ljusa håret kittlade min näsa och jag ville nysa. Men hennes händer drog sig ner för min kind, min hals. Hon öppnade min skjorta och hennes händer lades över mitt bröst. En svalka spred sig. Inte är det bröstfebern, viskade hon. Jag stönade tyst, men så försvann beröringen. Klara var borta. Det var de istället. Erik, Margareta och Kristina. Och jag såg Margareta höja handen som till en befallning. Jag såg Kristina förvirrat nicka. Jag såg Eriks sorgsna ögon. Och så gick han med geväret över axeln. Och där var hans uppsvällda lik. Grönt var det, insprängt i isen. Det knakade runt och då såg jag vingarna hur de försökte bryta sig upp ur isen. Munnen öppnades och de vassa ögonen blinkade till och fick liv och isen brast. Han reste sig. Vingarna lyftes ur isen och han flaxade till och steg. Jag vaknade med ett skrik. I dörren stod Klara och Mortensson. 30 november. Jag har inte haft någon möjlighet att skriva. Jag bor inte längre ensam. Jag finns med de andra drängarna hos Mortensons. Alla mina anteckningar har jag under stenen i lagården. Pennan och bläcket, det lilla som är kvar har jag i konton och några papper oskrivna. Nu finns jag nära Klara. Jag sitter nära henne vid matbordet. Jag ser henne i lagården när hon mjölkar. Hon sitter med huvudet lutat mot kon och mjölken strilar ner i hinken. Det är inte så att jag rört vid henne. Det har jag inte. Men en dag ska jag. Det är det bästa med vistelsen här att Klara aldrig är långt ifrån mig. En del av djuren från Kristinas gård har gått till slakt. Men 3 kor och hästen finns här. Vi går till gården varje vecka. Det är jag eller Mortensson eller någon av drängarna. Vi ser till huset, vi gör upp eld och ser till att allt är i ordning. De kan ju komma tillbaka, säger Mortensson ibland. Man kan aldrig veta. Vad jag förstår är de fortfarande ulånger. Än har det inte varit någon rättegång. Nu sitter jag i mitt gamla rum. Utkylt är det, men jag kan äntligen skriva några rader. Veckorna har gått. Vintern är här och jag är lilldräng hos Johan Mortensson. Ja, det är så han heter, Johan. Om han låtit Erik och Margareta få bo hos sig kanske inget hade hänt. Då skulle inte den onde ligga skjuten. Då skulle inte Margareta, Erik och Kristina vänta på straffet. Men Kristina kan väl inte bli straffad? Hon är inte mer skyldig än jag. Men nu tar han hand om allt, Johan Mortensson. Barnen, djuren, gården. Och mig. Hade han gjort det tidigare hade kanske. Det är inte så att vi pratar om dem, om Kristina och hennes föräldrar och den eländige drängen som kanske ligger under isen. Men jag tänker på dem. Jag väntar. Ska jag också komma till rättegången? Ska jag också utfrågas? Och hur ska de straffas? Frågorna finns där men jag har inga svar. Jag saknar mitt gamla rum där jag kunde sitta och skriva mest varje dag. Nu kanske det dröjer. Det enda goda är att jag har Klara nära mig. Hennes skratt, hennes leenden. Jag känner doften av henne. Den finns här överallt, i köket, i lagården. Jag ska stoppa detta papper under stenen bland de andra. En dag kanske någon finner dem. 15 december. Detta skriver jag på avträdet. Det är så kallt att bläcket nästan är fruset. Det jag skriver är inte farligt. Det handlar inte om honom eller om de som sitter i ulånger och väntar. Det handlar om kärlek. Jag har kysst henne igen. Det var i lagården. Hon hade mjölkat när jag kom med ett fång hö. Jag spred ut i båsen. Hon stod kvar som om hon väntade på något. Jag vände mig om. Hon stod lutad mot ett av båsen. Bredvid henne stod mjölkstävan nästan full. Jag gick fram till henne. Nu kan jag se henne i ögonen. Jag la mina händer på hennes kinder. Hon gjorde likadant. En stark doft av mjölk kände jag. Sen kysste jag henne. Jag drog med handen längs hennes kropp och kände brösten. Hon darrade till, det gjorde jag också. Jag ville säga något, att hon varit det enda goda i mitt liv här. Allt vill jag säga. Om den onde, om min oro, om min medkänsla med Margareta, med Erik och Kristina. Och att jag vetat allt, att jag anat att de till slut sagt det till mig. Och att jag ville att hon skulle vara nära mig för alltid, att vi ändå. Men jag sa inget. Och hon drog sig plötsligt undan. Jag hörde hennes lätta, mjuka skratt. Jag lyfte mina händer och kände hennes dofter. 18 december. De finns i mina tankar. Jag försöker se dem innan. Jag ser Kristina när hon stryker sig över sin mage där barnet en gång fanns. Och Margareta i lagården, hennes kraftiga händer om spenarna. Rytmen när hon mjölkar, som hon gjort i hela sitt liv. Hon sträcker på sig. Hon har händerna i sidan och rätar på sig som för att ta bort smärtan. Men mest är det Erik. De sorgsna men vänliga ögonen och orden. Meningarna som jag ibland inte begrep. De har varit goda mot mig, alla tre. Jag väntar. Med en darrande oro väntar jag. Ensam i bädden kan jag gråta över dem. 22 december. Nu vet jag dagen. Nu vet jag när det ska ske. Det är Johan Mårtensson som berättat. Han har fått en skrivelse. Det blir i Brösta den 7 och 8 januari 1811. Då blir det rättegång. Johan Mårtensson är kallad. Det är jag också. Hur ska jag klara de dagar som återstår? Hur ska jag klara julen och det nya året? Vilken är min skuld? Vilken del har jag i det hela? Jag väntar. Det ligger en börda på mina axlar. Tung är den. Den trycker mig mot jorden. Om några dagar är det jul.
God förmiddag, alla Radio Nolaskogs lyssnare. Här är Erik med ett urval ur veckans evenemangstips, vecka 46. Vi börjar på tisdag. Då är det ett föredrag med Idrissa Ndiaye, med reservation för uttalet. The Hidden Message of African Masks. Det utspelar sig på Örnsköldsviks museum och konsthall klockan 18.30. Konstnären Idrissa Ndiaye, The Hidden Message of African Masks. Och föredraget tolkas till svenska. Arrangörer är Örnsköldsviks museum och konsthall. På Folkanteater klockan 19 kan man beskåda Till häst genom Västerbotten. Sven Björklund och Olof Retling från humorgruppen Klungan på en berättarjakt genom tre årstider. Som bröderna Grimm, det fast 200 år senare. Arrangör är Örnsköldsviks riksteaterförening. Och klockan 17.30 på Arkenbiblioteket är det Suomalainen Kirjallisuusilta. Finsk afton. Och sen står resten på finska, och den finskan ni nyss har hört är den enda finskan jag vågar ge mig på idag. Arrangörer är Örnsköldsviks kommun, Arkenbiblioteket. På onsdag är det anhörig café, autism, ett spännande spektrum. Och det är på Kom in på Fabriksgatan klockan 10, 18.00. Anhörig café för föräldrar, anhöriga till barn med funktionsnedsättning. Martina Holmbom, legitimerad psykolog, specialist i neuropsykiatri, håller i den här träffen. För mer information och anmälan, kontakta anhörigkonsulenterna. Arrangör är Välfärdsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun. Och återigen så har vi chans att åka med på resan till Hästen av Västerbotten. Och det är på Folkan teater klockan 19. Och även den här gången är det Örnsköldsviks riksteaterförening som svarar för det. På torsdag är en föreläsning som heter Kärlek och andra känslor i skönlitteraturen. Och det håller till på Pingstkyrkan klockan 13.00. Från poeten Rut Hillarp till Sara Lidmans författardagböcker. Anneli Bränström Öhman, professor i litteraturvetenskap, är en av Umeås nya professorer. Anneli kommer till Övik och föreläser om hennes forskning om kärlek och andra känslor och relationer mellan makt, kultur och kön och hur den har beskrivits i skönlitteraturen. Arrangör Lars-Erik Morin, Örnsköldsviks senioruniversitet. Höstkonsert med Örnsköldsviks musikkår, tema Rymden, kan man titta och lyssna på i Flygelsalen, Torgatan 10, klockan 19. Välkommen till en sprudlande höstkonsert med Örnsköldsviks musikkår. Dirigent Rasmus Grip och konferensier är Karin Bergström. Musikcafé Allegretto, minnen från Gotland, kan man höra och se i Trehörningsjö församlingshem klockan 19. Kören sjunger och minns. Fika och lotteri till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete, arrangör Svenska kyrkan. Örnsköldsviks filmstudio visar Every Face Has a Name. Och det där är också en förfilm som heter Utsikten från mitt fönster, Sverige 2013. Och det här är alltså på Folkan teater klockan 19. Den 28 april 1945 förändrades hundratals liv när skepp med krigsfångar och överlevare från nazisternas koncentrationsläger anlände till Malmö hamn. Arrangör är Örnsköldsviks filmstudio. På fredag är det fackeltåg mot förtryck. Och det är på Örnsköldsviks museum och konsthall klockan 17.30. En manifestation för alla som tror på mångfald, demokrati och mänskliga rättigheter. Partipolitiskt och religiöst obunden. Samling den 13 november klockan 17.30 vid Örnsköldsviks museum och konsthall. Arrangör är Regnbågsveckan. Och Peter Nylander kvartett blir det på Brux klockan 20.00. Med förebilder som Chet Baker och Frank Sinatra. Skapas här musik där både den retrospektiva och framåtblickande lyssnaren finner sig till rätta. Och arrangör är Perdido Jazz och Blues. Sweden All Stars kan vi beskåda på Tuleteatern klockan 19. Tre stycken av Sveriges allra bästa folkmusikgrupper kommer från Västernorrland. Denna kväll får vi avnjuta alla tre banden på samma scen. Det är Göran Månsson band, Alberg Ek Rosvall och Ulrika Bodén band. Innan dessa tre musikgrupper åker till Japan på turné så kommer man att ge några konserter i Västernorrland. Publiken kommer att bjudas på en hel kväll. En konsert där man får njuta både av de enskilda grupperna och av alla musikerna tillsammans. I nummer speciellt framtagna för denna turné. Göran Månsson flöjt, Ulrika Bodén sång, Niklas Rosvall nyckelharpa, Emma Ahlberg fiol, Daniel Ek gitarr, Martin von Schmalensee bas och Petter Berndalen slagverk är musikerna som spelar denna kväll. Och arrangör är Örnsköldsviks folkmusikförening. Nordiska kammarorkestern med Mikael Weinius. De kan vi se i Pingstkyrkan klockan 19.00. Nordiska kammarorkestern med hovsångaren Mikael Weinius, tenor, och dirigent Johannes Gustafsson framför Andrea Tarodi, Paradisfåglar 2, Franz Schubert, sånger av Wolfgang Amadeus Mozart, symfoni nummer 41, Jupiter, och arrangör Örnsköldsviks musiksällskap. På lördag är det vintermarknad i Kärrsjö. Den börjar klockan 11. Försäljning av konst, hantverk, smycken, mat, bröd, korv, hembakt köttsoppa med mera. Och gratis hästridning klockan 12-14. Och det är fritt inträde. Arrangörer är Kärrsjö intresseförening. Lunchmusik med organist Niklas Jansson kan man lyssna på i Örnsköldsviks kyrka klockan 12. Arrangör Svenska kyrkan och Vox Humana. Lördagsjazz med Gylls kvartett blir det på Café UH klockan 12. Arrangör Café UH. Tre teaterföreställningar med folkhögskolans elever. Och det är på Örnsköldsviks folkhögskola Rådhus klockan 13.00. Folkhögskolan spelar upp Hej då din gamla örn, dramatiserade texter, Seven Emotions, 7 koreografiska ljussättningar till musik samt Hommage à Henning. En hyllning till Henning Mankell med några scener ur hans pjäs Älskade syster om Elise Ottesen Jensen. Arrangör Örnsköldsviks folkhögskola. Gospel och mycket mer med Kom och sjung med kören. Och det är Pingstkyrkan i Överhörnes klockan 17 och klockan 19.30. Kom och sjung med kören under ledning av Karin Öberg, Sören Öberg och Jonas Öberg inbjuder till en härlig kväll med gospel och mycket mer. Arrangör Pingstkyrkan Överhörnes. Och ballett blir det på Gidegården klockan 19. Det är Jewels från Bolshoi-teatern. Denna tredelade ballett är en hyllning till kvinnor och städerna Paris, New York och Sankt Petersburg, inspirerad av juvelerarna på New Yorks Fifth Avenue. Koreografin skapades 1967 i New York och hyllar de tre städerna Paris, New York och Sankt Petersburg och de tre dansskolor som förfinade koreografen George Balanchine eleganta estetik. Ballettens kostymer är inspirerade av ädelstenar och juveler. Emerald skapades som en poetisk hyllning till den franska romantiska skolan. Rubies hyllar den amerikanska Broadway-musikalen och medan Diamonds hedrar den klassiska ryska ballettens virtuosa dansare, arrangör Gidegården. Jonas Gardell, Mitt enda liv, går att se på Fjällräven Center klockan 19.30. I höst har Jonas Gardell sin publiksuccé Mitt enda liv på Sverige-turné. Efter tre spelsäsonger i Stockholm och gästspel i Göteborg och Lund är det 2015 dags för resten av landet att få avnjuta denna påkostade och glittrade Las Vegas-show som hyllats till skyarna. Arrangör, verkställande byrån. Könsförrädare kan vi se på Sliperiet klockan 20. Som en del i Örnsköldsviks regnbågsvecka 46, presenterar musikhuset stolt Könsförrädare lördagen 14 november. Förband The Screamer. Könsförrädare är aktuella med sitt nya album End of History. Albumet behandlar allt från poliser och nyfascism till gentrifiering och personliga kriser. Texterna handlar om att längta efter förändring, om att söka sig nya utgångspunkter och positioner. Musikaliskt återspeglas detta i ett mera aggressivt sound, utvecklat under de turnéer som hunnit avklaras sedan debutalbumet Curse or Law släpptes 2013. Arrangör Musikhuset. På söndag fyller Pippi Långström 70 år. Och det uppmärksammas i Nolaskolans aula klockan 12. Sång, musik, läsning, lekar med mera i Pippis anda. Arrangören Nätra hembygdsförening. Och så blir det en konsert till förmån för Läkare utan gränser. Det är i Själevad kyrka klockan 16. Sångpedagog Daniela Nyström fyller 50 och har 100-årsfirande tillsammans med sin tvillingssyster genom att arrangera en konsert till förmån för Läkare utan gränser. Medverkar gör nuvarande och tidigare sångare i kulturskolans körer, vuxenkör, musiker och solister. Bland andra Lillemor Bodin Karlsson, Mira Berglund, Moa Nyström och Stina Josa. Lena Mjörndal berättar om Läkare utan gränser och Ulla-Britt Sundin håller andakt. Arrangör Daniela Nyström, Svenska kyrkan, Census, Ung i kör. Och dans till Mickes blir det på Isladan i Bjästa klockan 18. Arrangörer KB65. Eskeföret kan vi beskåda på Folkan teater klockan 18. Och de framför sånger från Hota Haiti. Egensinniga sånger och skrönor från Norrbotten, berättelser om folk och fä, så långt från Stureplan som man kan komma. Kom och skratta, gråt och förundras. Och arrangörer är Eskeföret själva. Ja, och det var allt för den här veckan. Nu när vädret börjar bli lite ruggigare så kan det ju vara skönt att få krypa in någonstans och få umgås och skratta och gråta tillsammans. Ha det så bra. Förhoppningsvis hörs vi nästa vecka igen. Hej då!